Till himlen och tillbaka. En neurokirurgs nära döden upplevelse av Evan Alexander i översättning av Daniel Brawl.
Inledning. Människan bör söka det som finns, inte det som hon tycker borde finnas. Albert Einstein, 1879-1955. När jag var liten drömde jag ofta att jag flög. För det mesta började drömmarna med att jag stod ute i trädgården på kvällen och tittade på stjärnorna. Rätt som det var började jag röra mig uppåt. De första centimetrarna gick av sig själva, men ju högre jag kom, desto mer hängde det på mig, på vad jag gjorde. Om jag blev alltför upphetsad och exalterad av upplevelsen, störtade jag tillbaka ner mot marken igen, och det hårt. Men om jag tog det lugnt och agerade långsamt och beslutsamt, kunde jag röra mig fortare och fortare upp emot stjärnhimlen. Kanske var dessa drömmar en av anledningarna till att jag så småningom utvecklade ett stort intresse för flygplan och raketer. Ja, för allt som på något vis kunde ta mig tillbaka till den där världen ovan. När vi gjorde flygresor med familjen satt jag med ansiktet klistrat mot rutan från start till landning. Sommaren 1968, när jag var 14 år, satsade jag alla de pengar som jag hade tjänat på att klippa gräs på lektioner i segelflygning. Min lärare var en man vid namn Gus Street och lektionerna utgick från Strawberry Hill, en liten flygplats bestående av en öppen gräsyta i närheten av Winston-Salem i North Carolina där jag växte upp. Jag kommer fortfarande ihåg hur mitt hjärta bultade när jag drog i den körsbärsröda spak som kopplade ur boxerlinan. Aldrig tidigare hade jag på samma gång upplevt sådan ensamhet och frihet. Mina kompisar fick samma känsla när de körde bil, men för mig var den enormt mycket starkare när jag befann mig i segelflygplanet, flera hundra meter över marken. När jag studerade i North Carolina på 1970-talet gick jag med i universitetets fallskärmsklubb. Den var som ett hemligt brödraskap. En grupp människor delade kunskapen om något speciellt och magiskt. Det första hoppet jag gjorde var en skräckupplevelse och det andra ännu värre. Men när jag hade hoppat ett tiotal gånger visste jag att det här var min grej. Att ta steget ut i luften, att falla flera hundra meter innan jag utlöste fallskärmen. Under min tid på universitetet gjorde jag 365 fallskärmshopp och tillbringade sammanlagt mer än 3,5 timme i fritt fall, oftast i formationer med upp till 25 andra hoppare. Fastän jag slutade med fallskärmshoppningen 1976 fortsatte jag att drömma livfulla, njutningsfulla drömmar om fallskärmshoppning. De bästa hoppen ägde ofta rum sent på eftermiddagen när solen var på väg ner bortom horisonten. Det är svårt att beskriva känslan man fick såna gånger. Jag upplevde det som att jag närmade mig något jag inte riktigt kunde sätta ord på, men som jag visste att jag ville ha mer av. Det var inte ensamhet, för vi hoppade ofta i grupp och bildade formationer i fritt fall. Ju större och mer utmanande de var, desto bättre. En vacker lördag hösten 1975 samlades vi i ett gäng, några från universitetet och några vänner från ett fallskärmscenter i närheten, för lite formationshoppning. Det näst sista hoppet vi gjorde den dagen, från 3000 meters höjd, var en 10-mans snöflinga. Vi lyckades bilda en hel formation innan vi hade kommit ner till 2000 meter och kunde på så vis njuta av hela 18 sekunders färd ner mellan två gigantiska stackmoln innan vi skingrades på dryga 1000 meters höjd och sökte oss bort från varandra för att dra våra fallskärmar. När vi landade hade solen gått ner, men vi skyndade oss upp i ett annat plan och lyfte snabbt och lyckades komma upp i tid för att göra ännu ett hopp i ljuset ifrån solens sista strålar. Den här gången skulle två av de nytillkomna i gänget göra sina första mer avancerade formationshopp. Tidigare hade de bara varit i mitten av...